Jag är född i Almtuna. Ja.
Vad gick du till skolan?
Jag gick i Växjölaskolan och jag började ju då med samma efter, eller vid kriget då, 39. Och första året jag gick till exempel då, det var rätt lustigt, då hade vi kokslov.
Ja.
De hade helt enkelt ingenting att elda med på den tiden då, utan det var väl innan de hade kört igång det där med pannor för eldning av ved, utan det var uteslutande kåkspannor de hade, och så sen då, så när kåksen helt plötsligt tog slut, så då fick vi lov att ta ledigt. Och det jag gick i första klass då. Vi fick åka hem till våran lärarinna och få läxa 2 gånger i veckan. Det var en underbar tid.
Ja.
Men då, det var ju första året vi gick i skolan, och då är man ju kanske lite intresserad av att gå i skolan. Så var väl det som man tyckte kanske att det var tråkigt. Verkstadsskolan gick jag till... till och med sjunde klass, och sen gick jag fortsättningsskola här nere vid Prins Gustavs skola där bredvid där, va?
Mm.
Den här centralskolan som den heter. Ja, sen,
det var en gammal
skola. Ja, den gick vi inte. Jo, vi hade skomakerislöjd i den. Vi hade en gammal lärare då som... En riktig typ av gammal lärare alltså.
Ja.
Han var pensionsmässig då. Han älskade när man kallade han för mäster.
Oh.
Ja, det var toppen alltså, när man sa mäster åt den. Men han gick ju under benämningen Pliggen då naturligtvis. Naturliga skäl kanske. Och, ja, han var sån där, jag kommer ihåg vi hade en kille som gick i samma klass som försade sig då. Och Pliggen, vad tänkte du säga, sa han. Den där typen var han alltså. Men, jag bodde först, innan jag började i skolan, så bodde jag i Portärter.
Oh, ja.
Om ni är bekanta det.
Ja.
Det är den här stora tegelhögen som ligger där mellan vid Salagatan. Det var järnvägare och sånt där som bodde där mest. Ja. Där bodde min farfar från kåken var ny tills dess han dog alltså. Och,
Han var infödd i Uppsala
bo. Och min far infödd i Uppsala bo alltså.
Lever han?
Min far lever inte tyvärr, nej det gör han inte. Däremot så ja, min mor lever, men hon är inte infödd i Uppsala bo. Det är hon inte.
Ja, men det var värdefullt att få höra att din farfar och din far.
Ja.
Själv är också.
Ja. Min farfar jobbade vid järnvägen alltså. Han var sån här. Han var väl någon växlare då, sån där stationskar eller vad det heter för någonting. Och det var många ungar som de var på den tiden. Krällde ju med ungar. De var 10 stycken. Det är väl så kämpigt kanske. Men det var så då.
Ja.
Det är lite annorlunda idag.
Ja. Har du många syskon?
Ja, vi är 4.
Ja.
Och det är ju relativt efter nuvarande förhållanden, så är det väl det. Jag har bott, jag har varit Almtuna där nere trogen. Det är väl, ja, det är nu sedan jag har gift mig som, och i dessa bostadsbristens tidevarv så är det ju väldigt svårt att välja var man ska bo, utan nu får man ju lov att ta där man kommer så att säga. Jag bodde då där först i Portärter, och sedan så flyttade vi till Forlagsgatan 3, det är borta vid Strandbokilen, och sen så flyttade vi fram till Umegatan 15, så att hela uppväxttiden så har jag bott där nere. Och jag gifte mig då 1950, då flyttade jag upp till Eriksberg. Och det tyckte jag var en otrolig avkrok. Alltså det var ju alldeles gräsligt hur en människa överhuvudtaget skulle kunna bosätta sig där uppe. Men fick ju lov då naturligtvis. Det var en väldigt trevlig gård och sånt där. Och
Det var där att tycka att Eriksberg var en avkrok, det var kanske flera med dig.
Oh, absolut, därför att vi... Jag hade en jobbakompis då, han fick lägenhet uppe i Eriksberg då när de byggde där uppe. Och det sa han, ja, jag tar den här lägenheten så länge så flyttar jag sen när de får bygga ut i Tunabackar och sånt där. Mm. För att det tyckte han låg mycket, mycket mer centralt till än Eriksberg alltså. Mm. Och då, det var ju rena vildmarken där ute då. Vid Eriksberg. Sommar och Café och det där var ju kvar. Och där vet jag att där hade ju min mor och far promenerat. Det var ju sådana här utflyktsmål på den tiden förr i världen. Och alltså, då promenerade de ut dit. Ungefär som ungdomen idag promenerar till Gamla Uppsala.
Ja.
Det var samma sak då. Då gick de upp dit i Sommar och Café där och drack kaffe eller någonting sånt där på söndagarna. Så, och sen var det ju skogen som låg på då direkt emot I8 och alltihopa det där som det hette då. Det fanns ju några gamla kåkar där. De där gamla kåkarna runt Eriksberg där det kallades på den tiden för Ekeby egna hem.
Mm.
Och det var väl mest Ekeby tjänstemän och sånt där som byggde där ute efter vad jag förstår. För det, som sagt, för det låg av och till. Den här backen, Carolinabacken och alltihopa det där gjorde väl det att det var väl väldigt jobbigt.
Ja, det var kämpigt.
Ja, det var det faktiskt. Ja, jag kanske ska prata om några ungdomsgrejer. Ja, det tråkiga är väl kanske... Eller ja, tråkigt. Jag har ju inte haft tråkigt. Men jag har ju varit ett litet frö en gång i tiden. Och det är jag väldigt tacksam för idag. För att man kanske kan sätta sig in i ungdomen på ett annat sätt. Jag vet inte. Man var ju rätt så vild. Dock så var jag var med i NTO i alla fall bra länge. Men och sånt där. Men... Jag var ju rätt så blev kanske lite kämpig på spriten med kanske det, men inte någon fara. Jag är tacksam för det, för jag är inte duggtörstig idag. Det kan ju bli så också.
Ja.
Jag vet, där nere i Almtuna var det ju en väldig sammanhållning mellan grabbarna.
Mm.
Vi hade ju, det var ju såna här, ja, ni har ju hört den här visan som de sjunger om i... Som Ola Adolfsson har gjort det här med grabbarna från Östermalm, allt det där, vad det är. Det var slagsmålet vid Slussen. Precis samma saker hände ju här i Uppsala på den tiden. Alltså. Ja, det var fruktansvärt. Det var ju farligt för mig som var infödd Almtunabo att gå över till Petterslund till exempel. Då, som, det skildes nämligen där, om vi tänker, vi har... Den gamla bebyggelsen efter Petterslund, den låg ju efter Vaxholmsgatan och ja, de här smågatorna som går avviker från Vaxholmsgatan. Sen kom då tegelbrukerna, det låg tegelbruk där emellan där Hjalmar Brantingsgatan och Österängen och alltihopa det här ligger i dagens levande. Där var det lergropar. Och där var det då ett gärde, ett långt gärde emellan då, där dessa lergropar då låg innan bebyggelsen i Almtuna tog vid, va? Så det var ett väldigt, och det var bara spårvagnen som gick tvärs över där, mellan de där stadsdelarna där. Och den hann få upp en väldig fart där på gärdet, för det fanns ju inga hållplatser eller någonting. Och däremellan alltså, på dessa gärden, utkämpades det väldiga kravallliknande uppträden. Som på den tiden polis och dylika naturligtvis inte alls brydde sig om. I dagens läge så är det ju fruktansvärt rabalder om det händer någonting i den där stilen. Och den där, det värsta, det kulminerar väl kan vi väl säga då på vårkanten då. När det var sån här valborgsmäss och eld, Kase kallas det för här i Uppsala trakten då. Då var det väldigt kämpande där i mellan de här olika kategorierna här, Almtuna och Petterslund. Och då var man så väldigt ihärdig mot det där. Ja, det var ju mest då, låter larvigt kanske, men det var ju mest gamla julgranar som man slog som. Och de, då var man så ihärdig så att när man hade frukostrest ifrån skolan, va, då han ibland, och så kunde det bli så att man, lektionen var slut till exempel 5 minuter innan lektionstimmen var färdig, så att säga. Man fick sticka iväg 5 minuter tidigare. Då lag man på stora remmen och då sprang man till Petterslund alltså. Och knia åt sig så många granar man kunde bära då och sprang med dem tvärs över gärdet. Då. För då hade inte de hunnit dit, va. För att sen var ju de där också på frukosten, så att det var ständig passning, kan man säga. Och jag vet, det var ju ett väldigt rabalder ett år när de, ja, jag var inte med den gången, men det var grabbar från Almtuna då som var över till Petterslund och tände på deras kasse ett par dagar före. Och det, ja, de höll ju på att bli brännskadade där för att rädda att den där inte skulle bränna upp då.
Ja.
Och då var det, då samlas man på eftermiddagen där nere vid kasen, alltså på eftermiddagen vid sista april då, valborgsmässoafton. Och då samlades man där och klädde ut sig i, man hade varit utklädd i gamla hattar och gamla kläder och svärtade i ansikt och sånt där var de ju. Och sen, och det var trummor och gamla plåtburkar och sånt där, och sen tågades det runt omkring i Almtuna då och precis som att, och bjöd in folket att komma och se på den oerhörda upplevelsen av att det brann en brasa.
Ja.
Och det där var ju väldigt roligt naturligtvis. Och så förekom ju då såna här smällar och såna här grejer som de har nu. Det var ju inga restriktioner på den tiden om att man måste vara 18 år för att få köpa ut såna där dundergubbar, utan det gick ju att handla dem precis i vilken åldersklass som helst. Det var inga problem.
Nej. När ni gick omkring då inbjöd, gick ni upp i huset?
Nej, nej, oh, nej. Det var bara det att vi gick och sjöng och slamrade då på gatorna bara.
Ja.
Och det var alltså en ceremoni som återkom varje år, så det förstod de att nu var det väl dags. Och så sen, då när vi kom tillbaka, då var det väl klockan ungefär vid 9-tiden. Då var det dags att tända eld på den där, för att den skulle tändas då klockan 9 då och sånt där. Det var de där åren. Ja, det var ju åren då, ja, jag höll väl på tills jag var, kanske man kan säga, 13, 14 år. På sin höjd, nej, 14 år, så gammal var jag nog inte, men 13 år kanske var väl sista året jag var med. Sen var man för gammal, ansåg man.
Ja, var jag omkring 42, 43?
Det måste det väl ha blivit då, ja.
Ja.
Ja. Då, ja, det var då var under kriget, ja, de sista åren då.
Vid de här rabalderna som utkämpades där med Petterslund, hade ni några svärd?
Det förekom ju naturligtvis, men det var nog mest, skulle jag väl vilja säga, det var inte den där typiska gardes officersmodellen, det var det nog inte. Förekom kanske några träsvärd, men det var mest knölar och batonger, knölar och knölpåkar och sånt där. Det förekom till och med att de kastade sten och ruskiga saker alltså. Ja, utan att jag kan inte påminna mig att det hände några fruktansvärda olyckstillbud. Och det verkligt lustiga med det där, det var det att precis samma historier som jag då upplevde, de har min far upplevt alltså. Ja, det var precis likadant då när han var ung alltså. Fast då gick det nog lite allvarligare till. Jag vet att han vid något tillfälle berättade att de hade nere vid Uno Lands, där nere vid skrotaffären där nere, de hade blivit jagade, han och några stycken. Min far alltså, han berättade ju liknande historier, väldigt lika de historierna som jag nyss berättade här. Och bland annat en gång så var han och de var väl bara ett par stycken som blev då jagade då utav dessa antikalister som de då har just i det här ämnet. Och de blev jagade ända långt neråt Uno Lantz där nere och där. Jag vet ju inte om det var, om det var just Uno Lantz som höll till där nu. Men det var där neråt i alla fall. Och där var ett högt plank som de hade kommit över. Och där stod de på ena sidan plank. Och då var det ett helt gäng då som, kanske 50 stycken. På andra sidan som skulle ta dem då. Och när det, då var det ju någon då från det andra gänget då som skulle hoppa över planket också och kastade upp händerna så där. Och då var det en som var framme där med en stor planka och slog till så att han slog av två fingrar från den där killen som... Det var ruskiga saker alltså. De, det, men, och min far kunde ju även namnge den där killen som hade fått fingrarna avslagna, för han hade ju fingrarna avslagna. Det hade han varit med om då alltså när det hände, och det var ju, det är ju såna här ruska saker, men jag menar inte blev det ju det några buller på den tiden. Nej. Och sådana där det var rätt de tog det på ett annat sätt för med allting va. Min far, han hade bara 4 tår på höger fot till exempel. Det berodde ju på att de gick ju väldigt mycket barfota på den tiden. Mm. Även i städerna så här. Och då var han, sprang han omkring då naturligtvis och blev sparkade på någonting så att ena tån då, jag vet inte vad tåna heter nu, men det är den där ringtån, ja. Den hängde och, som en liten grej under där, men det bryts ju aldrig om att söka läkare för sådana bagateller alltså, det var ju, nej ja, det var ju bagateller alltså på den tiden. En syster till honom, hon åkte, var väl rätt så ung då, så då klämde hon i sig en flaska medicin av någon kraftigare dos, så hon sov 1,5 dygn. Men det brydde de sig inte heller om att reflektera över något närmare på den detaljen, utan det, hon fick sova tills hon vaknade naturligtvis. Hon lever ju fortfarande i högönsklig vägmåga, men ja. I alla fall alltså man, i dagens läge så är det ju något helt annat. Vi ser väl allting, vi har ju, vi följer ju med våra barn på ett annat sätt och sånt där än vad vi gjorde förr. Va? De intresserar sig mera för skolgång och sånt där, åtminstone nu gör jag det mot vad mina föräldrar gjorde. De intresserade sig inte ett dugg för mig när jag gick i skolan, det var ju... var de fullständigt i avsnack.
Men resultatet från skolan betyder mer än nu?
Det gör det naturligtvis, och vi har väl kommit dit hen att outbildad arbetskraft är vi ska inte säga värdelös, men den har ju i alla fall inte någon samma otrovärdighet som den som är, även om den är ringa, så måste alla måste ju utbildas i dagens läge. Det behövs ju inte för oss. Min far, han jobbade här vid det här Eklunds ostaffär.
Gjorde han det?
Ja, och det är alltså, han fick ju uppleva 3 generationer i den affären. Mm. Nej, det fick han inte, förlåt. Men det är 3:e generationen som har den affären nu, så att han hann ju se även den nuvarande ägaren då växa upp och sånt där. Ja. Han och jag är jämngamla. Han jobbade i den firman från det han var springpojke tills han dog. Och han jobbade i 25 år och hade varit sjuk 2 dagar tror jag, beroende på fyllsjuka då förmodligen. Men de var väl inte så mycket sjuka heller. Jag vet inte, man var kanske inte så pjoskig förr i tiden.
De visste inte vad det var.
Nej, det var nog så mest skulle jag väl tro. Det var väl någonting just pjoskigt att vara sjuk på något vis. Ja. Ja, jag vet inte vad vi
det
ska
var en, det var ett program i radio, hörde du det? Det var en fröken Andén som berättade om den där affären Eklund Andén.
Nej, ja, det var inte den Eklund.
Nej, jag sa det.
Det här är Eklunds ostaffär, ja, i Salahall. Ja, just så. Den har legat på precis samma ställe hela tiden.
Ja, ja.
Vi har gamla foton hemma i min mors album då, där min far var så liten till växten så han knappt nådde upp över disken och sånt.
Ja, ja, ja.
Ja. Jag är inte särskilt lång, men min far var betydligt kortare. Vi blev längre och längre. Mina barn växer ju om mig. Ja. Det är tydligt vad det nu kan bero på. Det vet inte jag. Det är väl någon näringsfysiologisk strukturförändring.
Från Torftes bussar eller inte har varit så långa.
Nej, det kanske de inte. Ja. Ja.
Din hustru hade nämnt om att du hade egen.
Ja, de får jag ju naturligtvis pikar för lite då och då. Det där är ju saker som jag vet ju inte om det är någon särskild, om det är dialekter från Uppsala här. Det kan jag inte säga. Det, bland annat så säger jag till exempel, om man nu ska ta soppa nu ifrån en kastrull med en sån här soppslev och lägga upp det på tallriken, så säger jag hösa upp soppa. Och det har jag min hustru väldigt roligt. Jag får ju riktigt spänna mig för att inte säga hösa. Alltså,
jaha,
att... Och sen...
Jag var är hon ifrån?
Min hustru är från Rosbokil. Det ligger 1,5 mil utanför stan här. Mm. Hon är barnfödd där. Flyttat till Lux.
Det är ju Rosbokil.
Ja, Klivinge tror jag det heter.
Ja, just
ja.
Hon... Du säger Klivinge, inte Klivinge.
Nej, jag säger Klivinge. För det säger hon. Jag vet inte vad det heter. Men han, hennes far, han var ju född upplänning. Mm. Han är ju tyvärr död. Han hade ju väldigt festliga, han hade riktig sån där upplandsdialekt. Han sa ju bland annat korssten, va?
Ja.
Istället för skorsten.
Mm.
Och sen, jag vet då när jag började vid Televerket, då var ju inte jag telefonare. Det var ju, det är ju ett allmänt vedertaget uttryck, va? För alla som jobbar vid Televerket så är de telefoner. Men han sa att han är telefoner. Så. Och, han hade väl lite mera, kanske lite mera bonskt, bördust uttal. Jag vet inte, men... ja, sen var det ett annat... Jag var ute på landet här och, för en tid sedan och grävde plinthål.
Mm.
För att bygga en sommarstuga. Då när jag kom hem så då hade jag ju talat om att jag hade grävt alla plinthål. Och det hade de väldigt roligt åt också. Det säger jag ofta. Men det är klart, det är ju en del såna där saker som jag naturligtvis inte kommer ihåg. Men de där två, de kommer jag ihåg att de... Och jag får ju som sagt då, lite pikar för det där, ja, lite då och då. Men det där är väl såna där saker som... invuxet och som jag absolut inte kan hjälpa att de slinker med. Det fordras nog en väldig träning för att man ska komma ifrån sånt där.
Ja, visst. Säger du Sankt-Persgatan eller Sankt-Persgatan?
Sankt-Persgatan säger jag.
Ja. Säger du att han sitter bak i bilen eller sitter i bak?
Han sitter i bak.
Ja, just det. Det är ett, ja, sånt där Uppsala uttryck det också.
Ja.
Sådana som kommer utifrån, de förstår inte det där.
Nähe.
Och Endes med då? Känner du till det?
Ja, det gör jag. Endes med.
Ja.
Det är... Alltså man går Endes med järnvägen till,
ja,
exempel.
Ja, just det. Det förstår inte de som kommer ifrån Västmanland. De begriper inte Endes med.
Nähe. Jaha. Jo, det, vi, jag har ju gått det, på den tiden vi hade innan järnvägen var elektrifierad.
Ja.
Då hade de ju mycket telefonledningar som gick ända med järnväg.
Ja.
Det är väl klart.
Ja.
Sen... ja, men jag skulle berätta... Det kanske, jag vet ju inte om jag får fram några uttryck. Bara när jag pratar, det vet jag inte. Men, när jag blev lite äldre sen så började man ju vara ute och dansa. Det var jag var väldigt intresserad av det där med dans. Och jag hade... jag började vara ute och dansa när jag var 12 år redan. Då började jag här uppe vid Iottas dansbana. Och där var det... ja, det var ju väl de där åren då innan jag beslutade mig för att inte bli en bus i ordets rätta bemärkelse. Eller rättare sagt, man kanske kom ifrån gängerna som Jag var i alla fall med, och det är jag väldigt stolt över på något vis. Jag var i alla fall med i ordnen så att den där dansbanan blev stängd uppe vid åtta. På grund av alla dessa slagsmål och grejer som blev där. Vi hade på den tiden då, så hade vi, det var, då var vi mitt inne i svinpjättsepoken. Och vi hade, man hade ju sin första hatt, kom jag ihåg. Och den var låg till förbannelse. Den var inte högre än 7 centimeter, kan jag se. Så var han då hopstukad i en lång spricka. Och ihopklämd med säkerhetsnålar. Ja. Och han var så låg, va? Så att man kunde inte trycka på sen på kullen eller på skallen. Och den satt kvar. Det fanns ju inte planer i. Utan man fick lov att, jag vet, det har jag skrattat åt många gånger efteråt. Jag fick fukta med saliv då, i svettremmen. Och så tryckte på den på pannan. Och när då saliven torkade i pannan, då satt hatten fast på det vis. Och den där hatten, den ställde ju naturligtvis till mycket förtret. Och jag kommer ihåg där uppe vid åtta stansbanan, bland annat, ett av de största slagsmålen som var där. Och det började så att det var jag och en sån här militär då, en kille som låg inne, inkallad. Och han kallade mig för jävla svingpjatt, och jag kallade honom för jävla gråschas. Och i den där stilen, han var ju betydligt större och kraftigare än mig, och han skulle väl då sopa till mig. Och det resulterade i att det gjorde han också, och jag var rätt bra på klacksparka på den tiden. Nej, nu är jag alldeles för pluppig. Men jag kunde faktiskt utan tvekan, hade en rätt bra avståndsbedömning och sånt där, så jag kunde fälla dem med en klackspark. Alltså jag slog rätt upp, alltså en klack på hakan. Och jag vet inte om jag gjorde det på det där, men det blev i alla fall ett väldigt tumult, och den ena efter den andra blev inblandad i det där. Och när jag kom till sans, för jag hade varit borta ett tag faktiskt, då var polisen då, våra värdar här idag, de var på väg dit i, de var väldigt motoriserade på den tiden, de hade en HD med sidovagn, kom där puftande efter gärdet borta vid grindstugan, och vi kastade oss på cyklarna för att vi förstod att det var oss de var efter, och upp i Sturemonumentet, och då försvann. Innan de kom i alla fall, då rusade jag in i en folk, för jag såg dem för, när de kom, då rusade jag in i en folksamling där, och där stod då dagofficeren från I8, han hade ju då på grund av tumultet sprungit ut där, och där stod han då med en pistol i magen på en av mina kompisar, och då sa han åt honom att går inte du härifrån nu så skjuter jag, nu osäkrar jag pistolen, sa han. Och då vet jag det, att då slog han till på pistolen så att den åkte i back. Han tappade pistolen, officeren där. Och då böjde jag mig ner och tog den där pistolen och pipan och slängde iväg den. Ja, bra lågt. Ja. För att de hade nog göra länge när de hittade den. Och sen så stack vi, alltså försvann. Nu var det väl det att det blev väl några smärre uppträdandes efter det där också. Men sen året efter så öppnades aldrig den där dansen. Utan det där var nog den sista och mycket glädjerika tillställningen som de hade där uppe. Men tror du för hästarna, men inte att det är någon bus idag.
Jag är född Jönsson.
Och jag är född den 14 i 11:e 31.
Tack.
Tack.